Ola Olofsson heter jag och jobbar till vardags i Varberg, som Roland sa här. Jag är pastor och föreståndare där. Jag har snart varit 12 år, Roland. Men jag är snart uppe i dina år. Du var 16. Så att, vem vet? Det kanske blir som Roland, att jag håller på länge. Hörrni, är ni glada över att det är advent? Det är rätt skönt med advent. November, fruktansvärt mörkt och eländigt. Min födelsedagsmånad. Men jag förstår inte, det är dålig planering utav mina föräldrar, måste jag säga. Men regnigt och eländigt, och så kommer advent när vi får liksom göra allt för att släppa in ljuset. Vi fick ju faktiskt en vit advent, ja, grönvit, brun, grönvit advent. Och det är ju inte så vanligt här på västkusten. Jag sa det här om dagen att det är ett smärre under om vi ska få en vit första advent. Men under har inte slutat att ske, tack och lov. Så att därför så fick vi en vit första advent. Vi gör allt för att kunna få släppa in ljuset. Allt för att få in det som vi alla egentligen längtar efter. Och jag tror inte det bara fysiskt vi längtar efter det. Utan i vår tid, på ett alldeles speciellt sätt, så tror jag att vi behöver ljuset. Ljuset i våra hjärtan, ljuset i våra själar. Ljuset in för att vi ska få märka och förstå att det finns ett hopp. Vi lever i en tid där unga människor i stort antal funderar över om det finns hopp överhuvudtaget. Och jag skulle vilja säga att advent är ju hoppets tid på något alldeles speciellt sätt. Vet ni förresten, vi har ju marinerats av Hosianna nu. Vad betyder Hosianna? Rädda oss. Eller kom med hjälp. Det är två olika. Så när du sjunger Hosianna, Davids son, rädda oss, Davids son. Kom i ditt ljus, kom i din värme, kom i det livet. Första advent är ju en tid där vi i kyrkårets texter talar om hur Jesus rider in, eller åtminstone rider mot Jerusalem. Jag hade en pastorsamling här i torsdags där vi konstaterade att det står faktiskt inte någonstans att Jesus red in. Det står i de här överskrifterna, i det texten jag ska läsa här, så i passagen innan där står det Jesus rider in i Jerusalem. Men i texten står det ingenting om det faktiskt. Troligtvis, säger en del teologer, så redan bara fram. För han blev inte välkomnad som kung i Jerusalem. Utan han red mot staden, men staden tog inte emot honom. Advent, det kom av latinets adventus, eller man talar om adventus domini, Herrens ankomst. Och det är ju egentligen, kyrkårsmässigt så är det ju liksom starten på det nya kyrkåret. Vet jag inte hur mycket ni kör efter det, vi kör inte så där jättemycket efter det i Varberg, men vi gör ju nedslag en sån här dag, så är det naturligt att landa i de här texterna åtminstone. Guds ankomst till jorden genom Kristus innebar inte att en dömande Gud kom för att sätta dit dig och mig. Utan Jesu ankomst var beviset på Guds kärlek till dig och mig. Så när vi säger att vi går in i adventstid när vi ber om konungens ankomst, så är det för just det som vi säger, rädda oss, hjälp oss, ge oss det vi behöver. Men som jag sa, i den här texten som vi ofta läser, så ska jag läsa den passagen i Lukas 19. Där står det, strax innan det jag ska läsa, står det ju talas om hur Jesus kommer ridande. Troligtvis kommer han ner för Olivberget. med en hel skara av människor som är på väg in mot Jerusalem under påsk. Det är ju rätt märkligt, vi går in mot jultid och vi läser påsktexter, eller hur? Men i den här sammanhanget så går han med alla de här som ska in till Jerusalem och fira påsk. Och där någonstans så bara brister det ut en messiansk längtan bland folket. Herre, du som Gud, du fader, du som har lovat din frälsare. Vi sätter vår tilltro till denne Jesus. Och där börjar man ropa Hosianna, Davidsson. Till och med barnen ropar. Och säger, detta måste vara frälsaren som kommer. Men någonstans där på vägen ner, ni som har varit i Jerusalem och varit uppe på Olivberget vet att det finns ett kapell som kallas för Dominus Flevit. Det är Herren gråter, eller ja, Herren gråter. Och det är den texten som jag vill läsa inför min predikan idag. Det är Lukas 19 och från vers 41. Där står det så här. När Jesus kom närmare och såg staden grät han över den och sa, tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Ja, Jesus han sätter en profetisk text rätt in i det här, för vi vet att runt år 70 förstördes templet. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig. Omringar och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn till marken och inte lämna sten på sten i dig. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Jag vill bara stanna till vid några utav uttrycken i den här texten. Du vet, när jag läser den här texten så känner jag, Gud är inte ointresserad utav någon enda utav oss. Gud har inte glömt dig, även om du kanske skulle känna så idag. När Jesus rider in där så ner mot Jerusalem så står det att han såg staden. Och jag skulle vilja säga, Gud är en seendets Gud. En del placerar Gud någonstans långt uppe på ett mål någonstans. Någon gammal farbror med liknande mig, nej, med skägg och ser lagom gammal ut och lite dålig hörsel och lite dålig syn och så vidare. Men så är inte Gud. Gud är en Gud som ser dig och mig. När Jesus kommer så är det som om hela hans inre ropar, jag vill komma nära. Jag vill vara nära. Du vet, Jesus, han kom inte för sin egen skull. Han kom för att visa oss vem fadern är, står det. Jag har visat er, säger Jesus i sina avslutande texter till sina lärjungar. Jag har visat er vem far är. Om ni ser mig så ser ni fadern. Han såg staden. Han ser dig och mig. Du vet, du är inte utanför Guds radar, utanför det område där Gud ser. Han känner din situation. Kanske du har varit i en tid där du upplever du är ensam, du har liksom lämnats åt ditt öde. Det är ingen som vet hur jag har det. Men på samma sätt som vi läste i texten när Jesus kommer ner för Oljeberget så ser han dig och mig. Han såg staden. Han såg människorna. Han såg sin skapelse. Och du vet, Jesus han är inte orörlig, inte inaktiv, inte passiv i sin relation till dig och mig. Vi vet att Jesus var på väg mot Jerusalem i den här texten. Vet vi vad som hände? Du som är van kyrkobesökare och vet vad påsktexterna handlar om. Han var inte passiv. Han satte sig inte ner och grät in en skvätt för sig själv och tyckte att livet var jobbigt för alla andra. Nej, han var aktiv. Gud är en aktiv Gud och vill vara en aktiv Gud även i ditt liv. Han ser dig och han är aktiv. I Jobs bok står det så här att Guds ögon följer var mans vägar och ser alla hans steg. Någon kanske känner, oj, vad jobbigt det blev. Ser han allting? Ja, men du vet, det är det som är det mest fantastiska med din och min relation med Gud. Även att vi är som vi är. Och även att Gud ser allt som vi är, så älskar han oss. Du vet, du och jag kan få lägga det som bekymrar oss i hans händer. Filipperbrevet 4 och 6 säger, bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Om du känner dig utanför Guds radar, så skulle jag bara vilja säga, han ser dig. Han vet vem du är. Och du har möjlighet, därför att han vill vara nära, att komma nära honom. I fortsättningen så står det ju inte att bara Jesus ser, utan det händer någonting med hela hans varelse. När Jesus kom närmare och såg staden, grät han över den. Det är den andra saken. Gud ser, men Gud är kärlek, därför när han ser en människa, mänskligheten, som håller på att gå sina egna vägar och gå mot sitt eget fördärv, så gråter Jesus Kristus. I Kristus så gråter Gud över det som är mänsklighetens situation. Ibland när vi ser vår värld, du som är kristen och ber över det som är det samhälle vi lever i, och vi ser utvecklingar som gör att vi förfasas i vårt inre, så kan vi känna så här, men finns det något hopp? Men då säger bibelordet att Gud, han känner med dig och mig. Gud vet om. Det är inte så att Gud är ovetande. Du vet, Gud är kärlek. I 1 Johannes 4:8 så står det, den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Det säger inte att han har kärlek, eller så här. Han är kärlek. Gud är i sin person kärleken personifierad. Mänskligheten har gått snett. Mänskligheten drabbas utav både själviskhet, hat, ondska etc. Vi låter det ske i våra liv, det som syndafallet bar med sig i våra liv. Men i Kristus så kan du och jag få seger över det som för oss bort ifrån Guds väg. Vi säger att advent betyder ankomst. Ja, det var precis det som vi läser i Johannes 3 och 16 om Guds kärlek till dig och mig. Så älskade Gud världen att han gav, eller att han sände, att han lät komma sin egen son. För att du och jag som tror på honom inte ska behöva gå under, utan ha evigt liv. När vi läste det här så känner vi bara att Gud känner, Gud förbarmar, Jesus ser vårt läge. Du vet, Jesus, han visade på detta gång efter annat. I Matteus 9 och 36 står det att när han såg Jesus, folkmassorna, folkskarorna, förbarmade han sig över dem. För de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Den sista tiden när jag har lyssnat på nyheterna och läst om nyheterna så drabbas jag mer och mer. Jag tyckte att vi har levt ett ganska så civiliserat land, ett ganska så vettigt land, ganska så generöst land. Men så märker jag hur mycket av det som vi absolut inte vill ha börja tränga sig in mer och mer i våra medvetande. Nu kanske någon tror att jag liksom kopplar det till någon samhällsutveckling, men jag tror att det inte har med vilka som bor här i första hand, utan vilken ande som råder. Vilken ande som vi låter råda i våra liv. Paulus säger att i den sista tiden kommer människor bli, och så räknar han upp massa negativa saker. Man bara känner, ja men Gud, vi vill stå som ett ljus, ett motvärn, ett salt. Vi vill vara de som står för det som är någonting annat än det som mänsklighetens förfall för med sig. Gud, han känner dig och mig, och han känner med dig och mig. Han grät. Kärleken till sin skapelse drabbade Jesus där när han gick ner. Ja, han såg säkerligen tempelområdet när han stod där på Oljeberget. Han såg säkert in i det som var liksom det religiösa centrumet. Och så känner han ändå, det finns så mycket av mänsklighet i det här som gör att det driver åt ett annat håll. Vi vet att Jesus kommer senare och driver ut månglarna i templet. Det var en passion som drev honom. Gud söker. Det står i andra krönikeboken 16:9 att Guds ögon far över jorden för att söka efter någon som vänder sig till honom. Jag vill bara lägga till en text. Det är inte en direkt i den adventstexten som vi läser. Några kapitel innan i Lukas 13. Och den 34:e versen. Det är också Jesus som ser in över Jerusalem och som talar om liksom den uppgift som han har i det sammanhanget. Och det står ifrån den 34:e versen. Jerusalem, Jerusalem. Du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Det är också profetiskt över det som Jesus kommer att göra när han ska gå upp på Golgata och dö för din och min skull. Men så säger han så här. Hur ofta vill jag inte samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni vill inte. Du vet, Jesu hjärta som bröts samman i det när han går ner för Olivberget. Är samma hjärta som säger, jag vill närhet. Jag vill gemenskap. Jag vill beskydd. Du vet, längtan, kärleken är längtans driv, eller kärleken blir längtans drivkraft i våra liv. Nu är det ju många år sedan, men jag minns tillbaka när man var nyförälskad. Jag jobbade skift. Och min då blivande hustru jobbade inom vården. Och ibland då så jobbade hon naturligtvis kvällar. Och jag jobbade kanske morgonskift. Jag gick upp vid 4:30 på morgonen för att vara på jobbet vid 5:30. Men du vet, ändå fanns det tid. När hon slutade vid 9:45 någonstans där. Och var hemma vid 10:30. Att åka förbi där och säga hej. Även om klockan blev 12 och man kom hem lagom seg i skallen, så var man liksom, man gick på endorfinerna. Man gick liksom 4,5 timmar sömn, det är väl ingenting. Det gick ju inte så där jättebra. Jag ska säga, om ni lovar att inte berätta det för någon, så var det en och annan gång som ett toalettbesök blev lite längre. Och det var inte för att jag hade problem med magen. Utan det var väl mer ögonen i sådana fall. Men kärleken blev en drivkraft till att göra det som faktiskt var, jag menar, så här efteråt kan man ju tycka, hur kan man vara så dum i huvudet? Men kärleken var drivkraften till att vara nära. Drivkraften till att komma nära. Samma sak är det med Jesus Kristus. Han längtar efter att få komma nära. Alltså, när jag läser den här texten i 13 kapitlet så känner jag, vilken fantastisk text. Där Jesus säger, jag har längtat efter att få samla er under mina vingar. Har du sett sådana naturprogram där det är en rovfågel som svävar över och liksom försöker spana in små fågelungar för att ta dem? Och så märker man hur en av de här föräldrarna, större fåglarna, lägger sig över dem och skyddar dem med deras vingar. Den bilden blir så tydlig på Guds kärlek till dig och mig. Han vill beskydda över ditt och mitt liv. Om du känner dig utan beskydd, fundera över, finns du i den närheten? Finns du i hans omgivning? Finns du i hans närhet där hans vingar, billigt talat, är med och beskyddar dig? Jesus vill komma nära. Frågan är ju om vi låter honom komma nära. I det 19 kapitlet, så om vi läser vidare där, så säger Jesus, tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Gud ser. Gud känner. Gud är kärlek. Gud vill närhet. Men han är också den som vill ge dig och mig utav sin frid. Alltså, när jag ibland möter människor som funderar över det här med kristen tro, vi sitter och pratar och så här, så kommer ofta många frågor. Man har med sig kanske en kunskap om vad en kristen tro är, och så oftast så möter jag liksom det första kommentaren, men ni som kristna, ni får ju inte. Och så är det en rad grejer som vi inte får. I första ytliga betraktandet utav det så kan det väl kännas som om, ja, faktum är ju att Bibeln talar om hur vi ska leva våra liv. Gud är inte ointresserad utav hur du och jag prioriterar, hur du och jag förvaltar det som vi har. Men vet, det första hand är det inte så att Gud kom för att han var ute efter dig och mig. Gud är inte ute efter oss, han är för oss. Om du då förstod vad det är som ger dig frid. Hans kärleksfulla gemenskap vill dra dig in i hans närhet. För att du ska få uppleva vad verklig frid är. Ja, du vet, jag önskar att jag skulle kunna beskriva den gemenskapen, den närheten, den friden som Gud ger. Vi har en tjej som har relativt nyligen, bara för några veckor sedan, tog emot Jesus i sitt liv. Och så säger hon, ja, men du vet, det här är ju, det är så märkligt, säger hon. Jag fattar inte just nu, alltså, jag fattar inte att jag inte fattat detta förut. En tjej som har brottats med mycket av självkänsla, psykisk ohälsa, har inte kunnat gå i skola, inte kunnat göra det som övriga har kunnat. Därför hennes inre har varit söndertrasat. Och så berättar hon med sina egna ord. Och det är nästan som man kan höra en väckelsepredikant tala, fast hon talar på sitt sätt med andra ord. Och så säger hon, ja, men du vet, det här är det mest fantastiska som har hänt. Tänk att jag inte har fattat detta innan. Om du idag förstod, om du idag hade förstått vad det är som ger dig frid. Jesus, han visste att han skulle komma till Jerusalem, ge sitt liv för dig och mig. Han visste att det var vägen. Gång efter annan hade han talat om för sina lärjungar, jag ska gå upp och till Jerusalem och dö. För din och min skull. Det är det som ger dig och mig frid. Du vet, Tänk dig känslan, du vet, när man har gjort, ni har ju aldrig gjort det, men jag kan beskriva känslan när man har gjort något riktigt dumt. Och så känner man liksom, alltså det gnager någonstans inuti en hela tiden. Jag vet inte, ni har nog inte förstått den känslan, men jag, det händer mig allt som oftast att jag har gjort något dumt och så möter jag den personen som jag vet jag har klantat till det för, och så går man nästan och tittar lite i backen och så här, tills man bestämmer sig för, nej, jag måste ta tag i det här. Det här går inte. Och så går man till den där personen och så ber man ödmjukast om förlåtelse för det som har hänt. Och i de bästa utav världen, i de flesta fallen, så är det ju någon människa som har ett hjärta som du och jag som säger, men du, vi glömmer det. Du är förlåten. Du vet, wow! När man går därifrån så är det inuti som man bara känner, wow, vad är detta? Detta är bara en liten, liten del utav den nåden som du och jag får i Kristus Jesus. Om du fattade vad som skulle ge dig frid. Om du förstod idag vad som faktiskt livar upp ditt inre. Då skulle du ha kommit till mig, säger Jesus. Du vet, förlåtelsens glädje är någonting som vill ta plats i ditt och mitt hjärta. Den här första advent. Att släppa in förlåtelsen är som att släppa in ljuset. Efesierbrevet 2 säger att förut var ni mörker, men i Kristus har ni blivit ljus. Vad handlar det om? Jo, därför att det var någonting annat som härskade mitt liv innan jag mötte Kristus. Och när jag mött Kristus så har ljuset fått komma in i våra liv. Advent är en ankomst. Jag skulle bara vilja avsluta med att säga, Jesus är den som vill komma in i ditt och mitt liv. Advent är inte bara någonting som vi firar en gång om året. Utan advent är någonting som vi får öppna våra hjärtan inför nästan varje dag. Ja, varje dag. Jesus, kom in i mitt hjärta idag med. Fyll mitt liv idag också. Låt det hopp och det liv som du har kommit med för att uppfylla mitt inre. Så oavsett om du har en tro eller om du har börjat närma dig en tro, så skulle jag vilja säga, Jesus säger, jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Det är hans ankomst i ditt och mitt hjärta. Jesus vill få plats i ditt och mitt hjärta. Han vill rida in som kung i ditt och mitt hjärta. Och är det någonting som jag vill liksom landa i, så är det att hans kärlek drev honom upp på ett kors för att du och jag skulle få liv i honom. Jesus ser. Jesus känner. Jesus vill ha gemenskap. Och Jesus vill ge dig av sin frid. Ska vi be tillsammans? Innan vi ber så bara känner jag mig manad att bara kort få be tillsammans med kanske dig som har upplevt att mörkret inte bara är mörkret här ute med grått och mulet väder, utan det har varit grått och mulet i ditt inre. Så skulle jag bara vilja be tillsammans med dig. Kanske du också har börjat närma dig den här med tro på Jesus Kristus och ännu inte har släppt in honom i ditt hjärta, så skulle jag vilja bara fråga dig om du också är med här idag. Som bara känner, jag vill ta en ställning för Jesus. Jag vill inte bara ta en ställning, utan jag vill bjuda honom in i mitt liv. Ska vi böja våra huvuden i bön? Och så bara innan jag ber, så vill jag bara att när vi har våra huvuden böjda i bön, så vill jag bara fråga, finns det här som vill att jag tillsammans med andra som tror ber en bön tillsammans med dig? En bön om förnyad tro på Jesus Kristus. En ny tro på Jesus Kristus. Om du finns här idag, så får du gärna räcka din hand, så ska vi be för dig. Gud välsigna dig. Tack Jesus. Är det någon mer som vill att vi ska be tillsammans med dig? Kanske du har kämpat under en längre tid med mörkret i ditt hjärta. Idag är det Dags för dig att släppa in ljuset. Adventstid som betyder ankomst, som betyder att Jesus vill komma i ditt och mitt hjärta. Finns det här som vill att vi ska be för dig? Gud välsigna dig. Någon mer? Gud välsigna dig. Upplever att det är någon mer som Gud månar på ett speciellt sätt just nu. Där han vill möta dig. Gud välsigna dig. Tack Jesus. Gud välsigna dig. Vi ber tillsammans. Herre, du som är ljusets källa, du som är frälsaren, du som är den som kom nära, Herre. Tack Jesus Kristus för att du ser våra hjärtan. Tack Jesus för att du ser varje hand som räcks inför dig, Herre. Som bara talar om för dig, Herre. Jag behöver dig Jesus. Jag behöver mer utav dig. Kom nära just nu. Genom din heliga ande ber vi dig, Herre, att du ska låta en ny tid få komma i våra liv, Herre. Där din kraft och din nåd blir uppenbarad i våra hjärtan, Herre. Tack Jesus för att du gör så mycket, mycket mer än vad vi kan bedja eller tänka, Herre. Och Jesus, tack för att du är vårt beskydd, Herre. Jesus, du vet den som kämpar speciellt just nu med att känna sig attackerad, känna sig utsatt, känna sig svag inför det som vill påverka runt omkring, Herre. Jag ber dig just nu att du ska billigt talat sprida, låta dina vingar bli över den som behöver beskydd just nu, Herre. Tack för att du breder dina vida vingar över den som har behov av dig. I Jesu namn.